har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Om man är emot dödshjälp så blir det i praktiken att man säger att det är en plikt att leva. Om man skulle ha väntat på läkarna så är det mycket möjligt att, att vi inte skulle ha haft fri abort idag. Alltså. Jag är inte intresserad av det som händer efter döden utan fram till döden. Och det är det som är viktigt. Vad händer de här sista dagarna och de sista timmarna? Och har inte vi som läkare också ett ansvar att följa med ända fram till Karons färja, så att säga?
I flera decennier har han intresserat sig för döendet och den maktlöshet som många får erfara om den sista tiden blir ett gränslöst lidande och ångest. Och det de vill allra mest nekas dem. Rätten att bestämma att nu vill jag dö. Gång på gång har PC Jersild kommit i kontakt med plågsam och ovärdig död. Och idag, vid 85 års ålder, är han en entydig förespråkare av frivillig dödshjälp i Sverige. Hur ser han på argumenten emot dödshjälp? Och vad kommer det sig att frågan är så politiskt känslig? PC Jersild, författare och läkare med mer än 40 böcker i produktionen. Välkommen till fredagsintervjun.
Ja, tack.
Skulle du vilja bli ihågkommen som mannen som efter många års diskussioner, samtal, studiebesök och etisk begrundan starkt bidrog till att hindren mot dödshjälp i Sverige blev undanröjda?
Ja, jag skulle gärna vilja bidra till det, men jag tror att det här är ett jobb som görs av många personer, varav en del är namngivna i min bok. Va? Så att det här är ju en kollektiv rörelse, men det är klart att jag skulle tycka att det var, det skulle när jag är död kan jag inte känna det, men det vore ju fint om jag kunde göra det, att jag har bidragit lite till att det blev lite ordning på det här, helt enkelt.
Varför är den här frågan så viktig för dig?
Ja, den är viktig därför att jag, ja, dels hänger det i samman med att jag har en läkarutbildning och jag träffade på situationer som redan som ung student som upprörde mig och som fick mig att jag inte visste riktigt var jag stod. Alltså det, om man läser medicin så blir man, konfronteras man med en hel del grundläggande filosofiska frågor som man inte liksom är beredd att ta därför att man har inte den bakgrunden. Förr i världen läste ju läkarstudenter filosofi innan de läste medicin. Mm. Men det gör man inte längre. Jag tycker det är väldigt synd därför att de här väldigt viktiga grundläggande frågorna, de måste man ha någon slags koll på sen när man träffar på det i verkligheten. Så att det började redan när jag läste, eller egentligen redan på gymnasiet, men i alla fall. Så, och sen så mötte jag ju en rad situationer då under min utbildning som jag har skrivit lite om. Och sen blev jag ju lärare i socialmedicin på Huddinge sjukhus. Mm. Och hade utbildade blivande läkare. Och då hade vi seminarier där vi diskuterade olika inte som jag tyckte intressanta ämnen som jag räknade med att studenterna inte blev konfronterade med på de andra kurserna. Och en sån fråga var ju att som läkare så är man ju liksom helt inställd på att man ska se till att folk inte dör. Men samtidigt så inser man att likförbannat så dör folk förr eller senare. En del kommer att dö av mina patienter. Och då finns det liksom, eller fanns åtminstone en tendens att släppa det här. Va? Så att nej, nu den här fru vad hon nu heter, hon kommer att dö, hon kommer att segla som man sa. Va? Och då tänkte jag så här, ja, det kanske hon gör, men hur går det till då, då? Vad händer de här sista dagarna och de sista timmarna? Och har inte vi som läkare också ett ansvar att följa med ända fram till Karons färja så att säga, innan patienten släpps iväg mot dödsriket och vad det är för någonting? Och jag tycker det, va? Och jag försökte då ta upp de här frågorna med mina studenter, bland annat genom att fråga, hur vill du dö? För att då får man det här, då, vi hade ju som studenter redan gjort listor på skoj mer eller mindre att den här sjukdomen vill jag inte ha. Och den där är ännu jävligare, så den vill jag absolut inte ha. Va? Och alltså bakom det här ligger att läsa medicin, då pendlar man mellan att vara hypokondrisk. Att man får alla de sjukdomar som står i läroböckerna och sitter och känner efter. Och åt den andra sidan så känner man sig osårbar. Därför att det finns liksom en vallgrav mellan att vara patient och vara doktor. Och doktorn blir inte sjuk. Den som är sjuk är patienten. Och det här är ju en paradoxal känslomässig situation. Va? Det var den som jag ville diskutera.
Så den där instinkten att du hade ett intresse också för de sista timmarna och dagarna i livet, den kom väldigt tidigt, låter det som.
Ja, det kan vi säga. Det kom nog redan när jag hade dödsångest som tonåring. Va? Jag hade väldigt skräckupplevelser inför döden när jag var tonåring, vilket delvis hänger samman med min kristna uppfostran. Att när jag var barn så var det så här att om man inte var en god människa som hade lämnat sig åt Jesus så kom man till helvetet. Mm. Och det tror man ju på som barn. Va?
Det bidrog också till det här intresset för döden. Alltså.
Ja, naturligtvis.
Din pappa var baptistpastor.
Sen när jag då tyckte att det här var ju bara sagor. Men själva problemställningarna finns ju kvar. Vad händer egentligen med, inte efter döden, jag är inte intresserad av det som händer efter döden. Utan fram till döden, va? Det är det som är viktigt.
Och nu har du kommit med en bok i det här ämnet, Hur vill du dö? Om makten över livets slut. Det är en ren faktabok tycker jag man kan säga, om än med mycket åsikter och värderingar. Men det är en kraftfull plädering för att regler ska ändras, att det ska bli möjligt för läkare och annan vårdpersonal att hjälpa svårt sjuka människor över gränsen så att de dör. Och ja, ditt intresse för livet och döden och etiska dilemman, det tog du med dig sen när du blev ledamot av Statens medicinsk-etiska råd, SMER. Ja. Redan 1987 kom du med i rådet och då var det här nya dödsbegreppet hjärndöd som var på tapeten. Och vid det laget hade du redan varit författare i 10 år. Då, när du kom med i rådet 87, det är mer än 30 år sedan, vad hade du då för inställning till döden? Och dödshjälp.
Ja, då hade jag nog den inställning som de flesta svenska läkare har. Att Hippokrates har sagt att vi ska inte syssla med dödshjälp. Utan vi ska bota, och om vi inte kan bota så ska vi lindra. Men vi ska aldrig påskynda döden. Det är den grundinställning som man får lära sig och som sitter väldigt djupt känslomässigt.
Den där hippokratiska eden som du talar om nu, alltså är det någonting som man pådyvlar som läkare och får reda på att det här finns inga alternativ, du måste tycka så här?
Ja, det kan man väl säga. Det är en indoktrinering. Det här är rätt alltså, och det, medan det är fel att ge dödshjälp. Det får man veta. Även om på min tid hade vi just ingen undervisning i medicinsk etik, men det var en självklarhet, va? Det var inte något man diskuterade. Utan Hippokrates var det, och det ser man i debatten än idag. Hans namn kommer ständigt upp i den här debatten och då hänvisar man till det. Va? att han var emot dödshjälp.
Din bok som då just har kommit börjar med ett kapitel om din egen syster som var 9 år äldre än du. Och hon hade, vad jag förstår, haft ett bra liv. Ja. Men 2014 gick det in en ny fas och det som då skedde med henne och det som du mötte där, det har, vad jag förstår, stärkt dig i din syn på dödshjälp. Hur då?
Ja, det stärkte mig. Jag kan väl säga så här att egentligen inte, för jag var så säker på att jag ville ha möjlighet att det skulle finnas dödshjälp i Sverige enligt den här Oregon-modellen. Så det var jag redan övertygad om sedan decennier tillbaka. Men nu mötte jag ju det konkret i och med att min syster blev gammal och dålig och hade en massa sjukdomar. Och boken börjar ju med att vi får reda på att hon har försökt ta livet av sig. För hon vill inte leva längre, va? Och
med
det
rullar
ju upp hela den här historien. Ja.
Och ja, när du sen mötte din syster, vad var din känsla då om vad hon behövde?
Ja, alltså, ja, hon hade inte berättat. Vi hade ganska bra kontakt sista året. Jag ringde till henne varje söndag. Vi pratade om hennes hälsa och allt möjligt. Men hon hade ju överhuvudtaget inte tagit upp det här ämnet, va? Så jag blev lite förvånad. Men när jag kom dit och hon kunde ju inte bo hemma längre. Hon väntade på någon form av eget boende. Hon hade hamnat på ett sånt här genomgångsboende där man samlar alla möjliga gamlingar, också sådana som var dementa och så. Det var ett ganska läskigt ställe, måste jag säga. Och hon satt ju där eller låg i sin säng när jag kom in där, och till saken hörde att hon hade en svår hörselnedsättning, så det var svårt att prata med henne, va? Så att det gick väldigt långsamt och så, och jag försökte ju då fråga liksom vad som hade hänt och sådär. Och det blev ett ganska, vad ska jag säga, inte något rikt samtal, utan ett lite stötvis samtal sådär. Mm. Och jag tror att hon skämdes en del för att hon hade gjort det här.
Självmordsförsöket.
Och jag försökte då, som man gör, alltså, har du tänkt på dina barn och barnbarn, hur de upplever det här om du nu skulle ta livet av det. Sånt där som man ganska naturligt säger till. För man, på något sätt så har vi inbyggd i oss att om en människa försöker ta sitt liv så ska vi hejda det, va? Och det har jag också i mig, fast jag då tycker att det ibland kan vara befogat. Men, och så var det då, och sen lugnade situationen ner sig och vi åkte hem igen. Och sen ringde telefonen efter ett par veckor att din syster har försökt att skära halsen av sig med en sax. Och då åkte vi dit igen, och då var hon tvångsintagen på psyket. Och då var situationen lite annorlunda, för att hon, om hon hade, jag upplevde att hon skämdes lite första gången för sitt första självmordsförsök. Nu var hon förbannad alltså på att vi försökte hejda henne. Mm. Hon ville absolut inte vara på den här psykavdelningen. Och hon ville inte träffa mig, därför att hon trodde jag skulle övertala henne att inte göra så här, va? Och så. Men samtidigt så då förstod jag liksom att nej, hon vill det här, va? Det här är inte någonting som jag skulle säga. Jag tycker inte hon var deprimerad. Jag tycker inte hon var början på någon senildemens eller så som man skulle kunna tänka sig. Utan hon var sitt vanliga jag med alla de funktionsnedsättningar som hon hade. Och hon hade bestämt sig, hon hade ju jobbat inom socialtjänsten och äldrevården. Hon visste vad det handlade om. Mm. Och hon ville helt enkelt få lämna livet i lugn och ro.
Och där står du, broder PC då, som är läkare, ja, och som kan förskriva ut läkemedel i olika doser. Du förstod vad hon ville ha då?
Ja, hon hade ju frågat mig. Vid första tillfället så sa hon ju så här att ja, du kan ju inte skriva ut ett piller till mig. Och jag sa nej, det får jag ju inte.
Var det så enkelt bara för dig?
Ja, men jag har tänkt på det, att om hon hade varit lite ihärdig, Det var hon då inte, men om hon hade varit det så vet jag 17 vad jag hade gjort. Alltså. För då hade mitt dåliga samvete vaknat på ett annat sätt. För hon hade hjälpt mig så väldigt mycket när jag var barn. Om hon ville ha den här hjälpen så tyckte jag kanske att jag var skyldig att ge henne den. Och det hade jag ju kunnat göra. Va? Men det blev inte så. Det blev inte så, utan hon... Hon gjorde ju sammanlagt 3 självmordsförsök och sen slutade hon äta och dricka. Och det där är lite oklart om hon slutade att dricka för att hon inte ville eller att hon inte kunde. För hon hade så väldigt svårt att svälja. Men det tog 3 veckor så dog hon i alla fall.
Och det, om jag förstår dig rätt, var inte en värdig död?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det hade varit bättre att hon hade fått somna in med ett starka sömnmedel och sluppit de här sista 3 veckorna. För det var ingen som hade något, så att säga, någon glädje av det. Och hennes barn var ju inställda på att hon skulle dö. Och jag har ju pratat med dem senare och jag tror att vi var helt eniga i synen på det här, den här historien.
Men du, om det var så att hon valde att inte dricka och äta för att hon ville dö och det inte var för att hon inte hade en sväljförmåga, då kan man väl säga att hon begick ett slags självmord till slut?
Ja, visst. Och det är ju... Det hör man ju ibland att de här palliativläkarna berättar om patienter som har slutat och dricka och slutat att äta. Och det liksom är okej med dem, va? Men jag kan ju tycka att det kan vara ett grymt sätt att dö på, va? Det, eftersom det tar tid. Jag tycker att det är bättre att har man bestämt sig för att nu får det vara slut, då ska det inte ta tid och det ska ske på ett lugnt och värdigt sätt.
Frågorna om självmord och dödshjälp kopplas ofta ihop i debatten och det är ju båda etiskt svåra frågor och handlar om människor som har otroligt svårt. Självmord är i Sverige inte straffbart, men det gäller inte den som arbetar i ett vårdyrke, skriver du i boken.
Nej, det är så här att självmord har inte varit straffbart på länge. Det var ju det förr i världen. Men det har man ju tagit bort. Och det betyder att medhjälp till självmord är inte heller straffbart eftersom självmord i sig inte är straffbart. Men då när man kommer till vårdpersonal så är det ju så att de regler som styr till exempel läkares yrkesutövning och rätten till att ha den här legitimationen. Det gör att man kan se att det är ett brott mot de reglerna. Men det är ju inte någonting som så vitt jag förstår står i strafflagen, va? Utan det är ett annat system, nämligen hur man utövar sitt yrke enligt vissa regler som Socialstyrelsen har ställt upp.
PC Jersild, vi går tillbaka i tiden till när du var läkarstudent. När du var 25 år så hade du 5 års läkarstudier bakom dig. Du var inte färdig läkare, tillbringade en tid på en förlossningsklinik på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Och då var du ju inte så erfaren av att hantera patienter och inte minst då nyfödda spädbarn. Nej, nej. Du fick uppleva dramatik redan första kvällen. Vad var det som hände då?
Ja, det som hände var att jag var på kliniken på kvällen för att det här var en tjänstgöring som det var en jourtjänst. Man kunde jobba på nätterna också. Jag var på kliniken, det var min första kväll. Och då kommer en narkosläkare och får syn på mig liksom. Han förstår ju då, eller vet om, att jag är kandidat. Så han säger, du, följ med här, du måste hjälpa mig. Och då skulle jag hjälpa till med att det låg en nyfödd flicka som var skadad vid födseln. Och hon hade svårt att andas. Och för att underlätta hennes andning så var man tvungen att sticka ner en gummislang i luftröret på henne och suga rent för att det var en massa slem som samlades där. Och jag fick då order att jag skulle sitta med den här flickan och så skulle jag suga en gång i kvarten skulle jag suga rent. Och då var det så att hon hade också kramper, epileptiska kramper. Och efter ett tag så upptäckte jag att varje gång som jag stack ner den här slangen för att suga rent så utlöste det ett epileptiskt anfall. Och det där var jävligt otäckt att se, va? Och det var ju jag som då så att säga satte igång det här anfallet genom att försöka suga hennes luftrör rena. Och till saken hör att den här narkosläkaren, han hade försvunnit någon annanstans för att reda upp någon kris.
Du var ensam där?
Alltså, jag var ensam och det fanns en sjuksköterska i bakgrunden och jag sa till henne, ja, men så här, vi kan inte hålla på så här, vad fan ska vi göra liksom? Kan du inte ring doktorn så han får ta ställning till det här? Men det gick, hon fick inte tag på honom. Och jag tyckte då att, vad tyckte hon? Och hon sa, nej men jag kan inte, jag måste lyda vad doktorn har sagt. Att du ska sitta här och suga rent, det, så är det va. Och jag, ja okej okay då, jag fick vi fortsätta med det då. För att jag kunde inte ta på ansvar som kandidat att avsluta det här, även om jag tyckte det var för jävligt. Så jag satt där ända till morgonen och då blev jag avlöst och så körde man den lilla flickan till en barnklinik någonstans. Och sen fick jag veta att hon hade dött efter några timmar. Och det där upprörde mig så väldigt mycket. Kanske inte just vad som hände inom vården, men den existentiella filosofiska situationen. Att här sitter vi och försöker hålla henne vid liv, som har en livskvalitet som jag bedömde som väldigt plågsam och usel, med de här krampanfallen och svårigheten att andas, och där man borde ha, trodde jag i alla fall, sett att det här tjänade ingenting till. Det kan man möjligen inte ha vetat, men vi hade ju facit, hon dog inom några timmar. Och med det, när man visste det, så tyckte jag att det här var, det här skulle vi inte ha gjort helt enkelt. Hon skulle ha fått det i lugn och ro.
Du berättar en annan sak i din bok från samma förlossningsklinik om en studiekamrat som berättar för dig att han har gjort en grej.
Ja.
Och det där, ja, vad
ja, hade det var någonting? Så här att vi var jour på, det var på natten och jag hade väl just klarat av en förlossning och gått ut och satt mig i kandidatrummet där vi kunde spela pingpong och göra lite sånt där som mellan förlossningarna. Och då kommer min kompis in och jag ser på honom att han är väldigt upprörd och tagen. Och han dunsar ner i soffan och tar av sig glasögonen och gnider sig i ansiktet. Och så säger han så här, jag har gjort en grej. Jaha, sa jag då. Jaha, vadå då? Ja, men du får inte berätta det för någon, sa han. Och då sa ju väl jag så där som man gör kompisar emellan. Nej, visst, jag tänker inte säga någonting. Lovar du det? Ja, visst, sa han. Och då berättar han att han har varit med om en förlossning där det har förlösts ett litet barn som är väldigt gravt handikappad, som nästan har något huvud. Han beskriver det som att det här lilla barnet såg ut som en haj, som en fisk i huvud och, att huvud och hals var sammanvuxet. Men det här barnet var vid liv och då hade man lagt ut det i sköljen, alltså ett rum bredvid förlossning. Man hade inte visat det för mamman. Och då hade de väl gått för att konferera, antar jag, barnmorskan och läkarna. Och då hade min kompis gått ut i sköljen och tagit en kudde och lagt över munnen på det här missbildade barnet tills det hade slutat att andas. Och det här är ju en väldigt upprörande historia ur alla möjliga synvinklar. Men jag hade ju lovat att jag inte skulle säga någonting. Och det gjorde jag inte heller då. Men det är klart att om man hade prövat det här rättsligt så hade jag ju möjligen, eftersom det var ett misstänkt mord, så var jag ju löst från vad vi ska kalla den här tystnadsplikten för. Men min kollegialitet var så att säga så stark så att jag berättade aldrig det här förrän jag skrev om det, alltså då 40-50 år senare. Och den här personen som gjorde det, han är död sedan många år. Så att det,
det är 60 år senare. Var det inte det 1960 det här?
Det var 1960.
Ja, det är 60 år sedan.
Ja, det är 60 år sedan. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag har skrivit om det förut. Så att det...
Du skriver också i boken att när du ledde de här samtalen, när du sen, många år senare då, var biträdande överläkare och undervisade i socialmedicin och ville ha de här diskussionerna, ja, om så... Var, reagerar de nästan lite blygt eller lite förläget vid frågorna om hur vill du dö? Vill du inte prata om de här sakerna egentligen? Det var ett icke-ämne, skriver du. Men den här debatten om dödshjälp flammade ju upp, jag har gjort det flera tillfällen, men den första riktigt stora svenska debatten, den kom ju 1977 då. Den så kallade,
ja, det var alltså ungefär ett år efter det här, ja, som vi hade haft den här diskussionen.
Ja, okej, okay, det kom lägligt så att säga, för att Berit Hedeby som var journalist och författare hade hjälpt en svårt MS-sjuk man att begå självmord och berättade om det som vitamins.
Ja, det var inte riktigt så, va? Hon hade gett honom tabletter först som han hade svalt, och då kan man säga att hon hade hjälpt honom att försöka begå självmord. Men han dog inte av det här, och då gav hon honom en överdos insulin i spruta. Och det är något helt annat alltså. Det är... Det som man på den tiden kallade för aktiv dödshjälp. Mm. Och det var det som hon åkte dit på.
Okej, okay, det var två faser så att säga. En, ja, första och en andra. Ja, hon dömdes för dråp och fängelse. Men blev också en viktig person i den där debatten som,
ja,
startade,
visst,
då.
Absolut.
Och hela tiden då som man sände där i mer än 40 år, så säger ju organisationen som företräder Sveriges läkare nej. Eftersom jag uppfattar stenhårt nej till dödshjälp, ja, Läkarförbundet. Bör man vara förvånad över att läkarna i Sverige som kollektiv anser att dödshjälp är fel?
Ja, alltså, Läkarförbundet har ju sagt att det finns en majoritet inom läkarkåren, om vi pratar om hur det är nu. Va? Jag vet inte riktigt hur det var då. Och det är fel. De har fel när de säger det. Den enda enkätundersökning som är gjord i modern tid, den är 12-13 år gammal. Och då är det så att en tredjedel av läkarna, säger, en dryg tredjedel, säger att dödshjälp är fel. En knapp tredjedel säger att det är rätt. Och en tredjedel säger att vi vet inte. Det är ingen majoritet. Det betyder att de har 33-34% säger att det är fel. Det är ingen majoritet.
Mm. Nej, men när förbundet skickar in remissvar...
Förbundet anser att de har en majoritet, och vad vi vill är att förbundet... ska fråga läkarna nu så att vi får en färsk enkätundersökning på det här.
Så det finns inga färska siffror? Alltså,
nej, det gör inte.
Nej. Och, anar du att det har skett en förändring alltså,
ja,
i
läkarkåren? Det vet jag inte, men jag hoppas ju det. Jag tror det.
Du nämnde den hippokratiska eden då. Bota, lindra, aldrig skada och, ja, sånt där. Hippokrates, det är 2400 år han levde, medicinens fader.
Ja.
Du nämner i boken att han... förbjöd i sina regler då både dödshjälp och aborter.
Ja.
Finns det en koppling mellan abortfrågan och dödshjälpsfrågan?
Ja, det tycker jag att det gör. Det är liksom de två stora etiska frågorna som handlar om att man på ett eller annat sätt framkallar död. Vilket ju man inte gör som inom medicinen annars, va? Och abortfrågan var ju väldigt känslig innan vi fick en ny abortlag 1975. Och nu har jag inte siffrorna i huvudet. Men det var ju inte läkarna som gick i bräschen för det här. Utan det var ju en journalist som ordnade resor till Polen för svenska kvinnor som ville ha abort.
Mm.
Och det blev en kvinnofråga. En fråga om kvinnan har rätt till sin egen kropp där fostret växer. Så att det löste sig på så vis att det blev en kvinnofråga och en kvinnokamp där man drev igenom alltså fri abort i Sverige. Men om man skulle ha väntat på läkarna så är det mycket möjligt att vi inte skulle ha haft fri abort idag. Alltså, det kan jag tänka mig.
Finns det något sammanhållande etiskt resonemang som säger då att om man ska ha fri abort, som en stor majoritet anser i Sverige, att, eller den bör vara fri med de begränsningar som finns, så bör man också ha rätt till dödshjälp? Finns det en sån naturlig...
Ja, det finns inte en direkt koppling. Däremot kan man säga att abortfrågan är etiskt mer komplicerad än dödshjälpfrågan. För att en abort handlar ju om att det finns en part, alltså fostret, den blivande människan, som inte har, kan hävda sin eventuella åsikt eller rätt. Va? Därför att det går inte, ett foster kan inte göra det. Utan det betyder ju att det är någon annan som tar över det. Och innan vi hade fri abort så var det staten som hade tagit över den rollen för att skydda fostret. Och nu har vi ju den ordningen att det är kvinnan som har tagit över fostrets eventuella rätt att yttra sig. Och att hennes önskan att få abort överflyglar, så att säga, fostrets eventuella intresse av att födas. Och det där är ingen lätt etisk diskussion, hur man ska balansera de här olika krafterna. När det gäller dödshjälp är det mycket enklare. Det finns en döende människa som frivilligt ber om dödshjälp. Och så finns det samhället som ska ta ställning till det här. Och det finns en läkare som ska ta ställning till det här. Och läkaren är inte tvungen att följa patientens begäran. I alla de länder som har dödshjälp så är det frivilligt för läkaren att medverka eller inte medverka i dödshjälp. Och staten har ju de länderna att ta.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ställning för fri dödshjälp. I Sverige är det tvärtom, att staten har tagit ställning för att det här får inte förekomma. Men själva den etiska diskussionen och situationen är glasklar enligt mitt sätt att se. Medan abortsituationen inte är det. Men jag är för fri abort, men jag tycker att det är mycket mer komplicerat än dödshjälp.
Om din vilja att legalisera dödshjälp eller assisterat döende, som det ibland kallas, skulle bli verklighet i Sverige, hur skulle det se ut? Hur genomför man i så fall en sån förändring?
Ja, det finns ju då, eftersom det finns genomfört på olika ställen, så finns det ju modeller. Och den vi brukar tala om, den kallas för Oregon-modellen. Och det betyder att en patient som har en obotlig sjukdom, som man räknar med att ha en prognos på mindre än 6 månader, det vill säga att patienten kommer att dö inom ett halvår. Om den patienten frivilligt ber om att få en burk tabletter utskrivet, som patienten kan ta om han eller hon tycker att nu är det för jävligt, så kan man då göra det. Va? Och så finns det en massa andra regler kring det här. Att det måste vara en patient som är beslutskapabel, och det ska vara 2 eller 3 läkare som är med på det här, och det ska vara 2 civilpersoner som också är med och skriver under de här papprena som behövs. Så att det är alltså 4-5 personer förutom patienten själv som vidimerar att det här följer då ett antal regler som finns. Mm. Och den modellen tycker jag vi ska ha i Sverige. Men vi ska naturligtvis undersöka om vi på något sätt kan kanske förbättra den på något sätt, vilket jag tror att vi möjligen kan göra. Så att vi ska inte slaviskt följa den här Oregon-modellen.
Men det är liksom ligger närmast vara, det
som... Den får stå som modell för vad vi vill göra.
Systemet där, alltså i delstaten Oregon, det har ju varit i kraft sedan 1998. Mm. Och du säger att det är någonting som kan stå som modell, men att den kanske kan förbättras. Vad skulle finnas för brister då i så fall?
Ja, man kan säga så här att det finns, de viktiga punkterna tycker jag är det här med hur man förvissar sig om att det här sker helt frivilligt. Och det andra är att patienten är beslutskapabel. Det skulle man kunna kanske föra ytterligare en diskussion kring och se om man... Jag kan tänka mig att förutom de här personerna som skriver under de här pappren, så skulle jag gärna se att man hade en backup, alltså en etisk kommitté som de här personerna kan vända sig till om de tycker att de behöver ytterligare stöd. Det tror jag skulle kunna... Det vill jag att man diskuterar. Och det andra är att jag tycker att de läkare som skriver ut den här burken med piller, att de skulle kanske följa den här patienten på vägen framåt. Det behöver de inte göra i Oregon, men jag tycker att man skulle ha någon slags regel eller rekommendation att läkaren fortsatte att ha kontakt med de här patienterna.
Varför är det viktigt?
Jo, men därför att jag tycker att man ska kanske fundera över deras situation. De är då lämnade så att säga med den här burken.
Men de har ju bestämt sig.
Ja, de har bestämt sig och det ska man absolut inte ta ifrån dem. Men de kan behöva kanske något psykologiskt stöd eller så. Det här är mina helt privata tankar. Och jag vet inte alls om andra tänker så, va? Och om en utredning skulle tycka att det här är en bra idé. Men om du frågar mig vad man eventuellt skulle kunna förbättra. Mm. Dessutom har Barbro Westerholm, som är djupt engagerad i det här, hon har sagt att hon tycker kanske att de här läkarna som skulle skriva ut det här och engagera sig i Oregon-modellen, att det vore kanske bra om de hade någon särskild utbildning. Och det kan jag också tycka, va, att det här är en svår situation. Och den kan vara känslomässigt jobbigt för de inblandade. Och då kan det vara bra om man har gått någon kurs eller har en sån här backup att vända sig till.
Mm. Om vi skulle genomföra det här i Sverige, dödshjälp enligt Oregon-modellen ungefär blir tillåten. Hur många människor skulle det rimligen handla om av de ungefär 80 000 som dör varje år?
Ja, det är 90 000
som dör varje år.
Ja.
Hur många människor skulle med tillstånd av stat och regioner dö genom dödshjälp?
Alltså, ingen vet. Men om vi tittar på de olika länderna så kan man säga att den lägsta siffran ligger strax under 0,5%, vilket betyder 450 personer för Sveriges del. Och sen finns det då siffror som ligger upp mot 5%. Och då är man ju upp i väldigt mycket högre tal, va? Men om jag får gissa så skulle jag säga att en rimlig siffra ligger någonstans mellan 0,5 och 1%. 1% är 900 personer. Jag tror inte att det är, i alla fall den första tiden, att det skulle bli fler än så. Va? Sen kan man då se på länder som har hållit på länge, som Holland och i Schweiz tror man är uppe i 1%. I Holland och i Belgien, som har ett helt annat system, så har man periodvis varit uppe i 5%. Och då säger kritikerna
alltså
att det är ju alldeles för jävligt att det är 5%. Ja, men vad då? Vi vet ju inte det. Vi vet inte hur många människor som verkligen skulle ha nytta av det här. Och är det så att de uppfyller de kriterier som ställs upp i de olika länderna, att det inte fuskas så att säga, då får vi godta också en siffra som 5% i de länderna.
Jag tänkte att vi skulle tala om kritiken, farhågorna, opinionen som finns emot det här. Och vi har ju något som heter palliativ vård i Sverige. Den byggs ut ganska mycket sedan ett antal år. Och det är ju en vård som kan ges till personer som har en livshotande sjukdom som inte går att bota. Mm, mm. Palliativ vård lindrar symptom, ska förebygga smärta, illamående, ångest. Mm. Och nästan alla som är emot att Sverige ska tillåta dödshjälp hänvisar till denna palliativa vård. En god palliativ vård minskar efterfrågan på dödshjälp, sa ordföranden i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd Thomas Lindén vid en debatt i Kulturhuset 2018. Har han rätt i det?
Ja. Det är väldigt viktigt att man har en god palliativ vård och att den byggs ut så att den kan omfatta alla medborgare i Sverige eller alla som bor här. Det tycker jag också, va? Men länge har man då sagt från de här palliativläkarna att vi klarar allt. Vi kan hjälpa alla till 100%. Och det är ett lite märkligt uttalande, för jag känner inte till någon annan medicinsk specialitet, kirurger, invärtesmedicinare, hjärtläkare eller någon som säger att vi lyckas till 100% med våra patienter.
Säger
det skulle
de
läkarna aldrig säga.
Ja, men du skriver att de har hybris, eller att det är en hybris som kännetecknar palliativa.
Ja, jag tycker att man har det när man säger det, va? Men numera gör de flesta har backat från den ståndpunkten. Så nu säger de, ja, kanske finns det ett och annat fall som vi inte lyckas med, va? Men de drar ingen slutsats av det, nämligen att då är det ju så att vi måste diskutera dödshjälp. Men de gör inte det, utan de stannar där, så att säga. De erkänner att problemet finns, men de har ingen lösning på problemet.
Och i debatten för och emot dödshjälp så kommer nästan alltid handikappade människors perspektiv in.
Ja.
Deras organisationer är vanligen starkt emot, och det brukar hävdas då att människor med allvarliga funktionshinder kan känna en fruktan för att en rätt till dödshjälp, om det kommer in, är bland annat till för att de ska ta del av den rätten. Kan du förstå en sån oro?
Ja, jag kan förstå det. Va? Därför, men man måste komma förbi det här begreppet frivillig i så fall. Därför att det handlar ju hela tiden om frivillig dödshjälp. Och vad de då kan föreställa sig, det är att de så att säga blir tvingade att frivilligt begära dödshjälp.
Kanske inte tvingade, men att de känner på sig att det skulle vara skönt för andra att slippa en börda.
Att den här frivilligheten på något sätt inte är en äkta frivillighet.
Mm.
Och jag kan förstå det resonemanget, men jag tycker att de skulle ta kontakt med de handikapporganisationer som finns i de länder där man har dödshjälp. För när jag kom till Holland första gången 1989... och hade det här med mig att de handikappade, de funktionshindrade, är så rädda för det här. Det första jag gjorde, det var att söka upp den centrala organisationen i Holland. De funktionshindrades, så att säga, centralorganisation. Och då ställde jag den här frågan. Och de förstod först inte vad jag pratade om. För de sa att vi kan ju också behöva dödshjälp. Och då berättade den här damen som jag träffade då, deras representant, hon började berätta för mig hur hennes mormor eller farmor hade fått dödshjälp. Och hon hade själv varit med om det här och tyckte att det var en fin upplevelse. Och sen, så att vad man kan säga är att det är de länderna där man har dödshjälp, där är de funktionshindrade inte alls lika ensidigt negativa till dödshjälp som man är här i Sverige, där vi inte har dödshjälp. Och jag tycker att om de är så väldigt oroade för det här, men låt oss diskutera det och se om vi kan hitta ytterligare, så att säga, lås här, va? Att det kan ju vara så att man anmäler sig till Socialstyrelsen att man under inga förhållanden vill bli föremål för dödshjälp, var man än sen kanske ansöker om, att då måste det finnas det här låset. Och jag kan också tänka mig att den som är medlem i ett handikappförbund också så att säga säger att ni måste först fråga mitt förbund innan jag får dödshjälp. Så att det går att införa, så att säga, ett antal lås här, om man nu är så väldigt orolig för att den här frivilligheten inte skulle funka. Därför att vad man gör från de funktionshindrades sida, det är inte att man så att säga går i polemik mot oss som är friska, utan man förbjuder en annan väldigt utsatt grupp, nämligen de döende. Man förbjuder dem att få den hjälp som jag menar att de har rätt till.
P.C. Jersild, du berättar i boken om en tv-debatt som du var med i för många år sedan om dödshjälp med Sivert Öholm som programledare. Det var väl svar direkt från Göteborg, antar jag. Vad minns du av den?
Ja, jag minns att jag hade varit med om flera debatter i tv som hade gått ganska anständigt till. Va? Men Sivert Öholm, han var ju en speciell person och han... Det är ju ändå så att en programledare är ju någon slags moderator som inte ska plötsligt ställa sig på den ena sida så att säga, utan hålla sig lite dämpad. Men det gjorde inte han, utan han var i farten och tog ordet och höll igång. Och då var det så att det var en kille där som satt i en rullstol, för han var praktiskt taget totalförlamad och satt i en rullstol som styrdes med någon joystick av något slag. Så han var väldigt gravt funktionshindrad. Och han hade med sig några... Han hade då assistenter. För då innan så hade de funktionshindrade inte fått anställa sina assistenter själva. Men han hade fått... Man hade ändrat bestämmelserna. Han hade gjort det, va? Mm. Och han hade då anställt bara unga tjejer. Och det hade han naturligtvis rätt att göra. Men det var liksom lite... Han skröt lite med det så att säga, att han blev omhändertagen av de här unga kvinnorna. Och sen när vi skulle debattera och han då sa bara hela tiden att vi vill ha livshjälp. Vi vill dödshjälp, han vill inte prata om dödshjälp. Va? Och det var ju, och jag sa, ja men jag vill att ni ska ha livshjälp. Jag tycker att du ska få ha dina 12 assistenter eller hur många det nu var. Jag vill att du ska få ha så fin rullstol som möjligt. Du ska få ha all hjälp som samhället kan ge dig. Jag vill verkligen att du har livshjälp. Men det här är en helt annan fråga. Och du får faktiskt vara så snäll och ta ställning till den också.
Nu i somras, i början av juli, fick en ALS-sjuk man i Sverige, Per Maritz, hjälp att dö. Och det var din gode vän, tror jag att ni är, professor Staffan Bergström, som gav den hjälpen. Och det här skedde i offentligheten. Per Maritz ville ju sprida kännedom om sitt öde.
Precis.
Och samtidigt så hade då i somras hade ett antal personer, du själv och Staffan Bergström och flera andra i Vårdsverige, förberett ett upprop i dödshjälpsfrågan. Mm. Och vad jag förstår så riktar ni er mer till landets politiker än till era läkarkollegor där. Ni vill att riksdagen ska ta tag i dödshjälpsfrågan, eller hur?
Nej, det här handlade om att det fanns ett förslag där riksdagen hade vänt sig till regeringen och bett att man skulle ta itu med den här frågan om medhjälp till självmord. Därför att det hade förekommit på nätet att folk hade uppmanat unga människor tar livet av sig, och så hade också skett i ett eller två fall. Så det är bakgrunden till det här, och då hade riksdagen tagit upp den här frågan att man vill naturligtvis sätta stopp för det här, och det vill ju alla, det här ska inte vara
att hetsa folk till självmord.
Folk ska inte få uppmana andra att begå självmord. Men samtidigt så var man ute och fingrade på den här att medhjälp till självmord i största allmänhet så att säga skulle bli kriminellt. Va? Och då skulle man ju göra det att om någon släkting hade lyckats komma över tabletter som den här dödssjuke behövde, så skulle det bli straffbart om en maka överlämnade de här tabletterna till sin sjuke make. Va? För så är det inte nu, och då hade man förvärrat den här situationen. Det var det som vi protesterade mot. Men det råkade så att säga sammanfalla med den här historien med Per Maritz. Och det kunde ju ingen veta, därför att Per Maritz situationen, den dök plötsligt upp eftersom han skulle åka till Schweiz, men coronan kom emellan. Och då gick han ut på nätet och berättade om sin situation. Och det var så som Staffan Bergström fick kontakt med honom. Så det hade egentligen inte med det här uppropet att göra.
Nej, men det kom nära i tiden.
Det råkade sammanfalla. Ja.
Fick ni någon respons efter debattartikeln i somras och uppmärksamheten runt Per Maritz död?
Ja, det blev ju en debatt då i Svenska Dagbladet också. Precis som det är nu.
Men det politiska Sverige?
Ja, en del politiker är ju med i den här debatten, men de är ju ganska få. Alltså det finns ju en organisation i riksdagen
där, nätverk, ja.
som med riksdagsmän som är för dödshjälp. Det är en handfull riksdagsmän som är det, va?
Mm. Motståndet är ju rätt kompakt, får man säga, bland riksdagspartierna. Jag har sett på några sammanställningar där. Det finns två partier som säger att frågan bör utredas.
Ja, det är Miljöpartiet och Folkpartiet, eller Liberalerna.
Ja, och Miljöpartiet var först redan 2015, ja, så sa ja, de att det här bör vi utreda.
Ja,
att dödshjälp kan bli tillåtet. Mm. Liberalerna följde efter förra året, utredning bör göras. Men övriga partier är antingen helt emot eller har fastnat för att tillsätta en egen arbetsgrupp. Mest emot är väl Kristdemokraterna.
Ja.
Men i samma grupp så finns Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Tvärt nej där. Moderaterna vill inte legalisera men har en arbetsgrupp, och det har också Sverigedemokraterna. Ändå så har ju opinionsundersökningar bland allmänheten visat att en majoritet som vill tillåta dödshjälp enligt Oregon-modellen. Det var 61% i slutet av 2017 när Nobel
frågade.
Det finns
en ny undersökning som kom nu i höst.
Jaha, vad säger den då?
Den säger att 8 av 10 tillfrågade är för att obotligt sjuka ska ha den här möjligheten, alltså den som finns i Oregon-modellen.
Men hur tolkar du då det faktum att de politiska partierna verkligen verkar vara starkt ovilliga, en majoritet av dem alltså, att gå er väg?
Ja, det är lite svårtolkat, va? Jag vet faktiskt inte, men jag tror att det finns en tradition av att vi ska inte ha dödshjälp i Sverige. När det gäller de konservativa partierna så finns det säkert trådar till religionen, därför att det finns den här gamla förbindelsen mellan kyrkan och konservatismen, va? Men sen tror jag också att när det gäller Socialdemokraterna, vilket smärtar mig mest måste jag säga, så är det ju så att PRO är emot det här, och PRO och sossarna, de är ju nära förbundna. Och likadant när det gäller en folkrörelse som handikappförbunden, så alla folkrörelser har så att säga en naturlig affinitet till socialdemokratin, va? Så att det kan vara den typen av motstånd. Men jag är väldigt bekymrad för det här, och jag förstår inte det här, därför att jag upplever Socialdemokratiska partiet som ett humanistiskt parti som verkligen vill medborgarnas bästa, och det måste gälla de här dödssjuka också.
Men om man frågar Socialdemokraterna om just den här frågan, så sägs det att det finns ju risker med att legalisera dödshjälp. Patienten kan känna att den ligger både samhället och de anhöriga till last. Mm. Att den borde välja att dö. Det finns risk för att en legalisering skulle minska intresset för forskning om till exempel smärtlindring vid svåra tillstånd. Och det kan också öka en negativ syn på funktionshindrade och sjuka människor. Och förtroendet för vården kan minska.
Ja, jag kan lika väl säga att förtroende för vården kan öka om människor vet att de har den här möjligheten. Men jag vill säga till det här som du räknar upp, att vi vill ju ha en utredning kring det här. Men låt oss då göra en utredning, så får alla som har den här typen av invändningar ta fram dem till den här utredningen. Och så får vi genomlysa hela den här historien från grunden. Det som är sorgligt just nu är att det förekommer en debatt i Svenska Dagbladet där ett antal läkare och psykologer går ut för att blockera möjligheten till en sån här utredning. Och det är vi nu 85 läkare som har skrivit ett svar på, att vi tycker att vi förstår inte varför vill ni inte utreda den här saken. Därför att de påstår att det finns för lite kunskap kring det här, va? Men det är ju precis det som en utredning gör. Den tar fram och tittar vad det finns för kunskap, och fattas det kunskap så beställer man helt enkelt, försöker få fram de kunskapsbrister som finns. Så absolut, vi behöver en utredning kring dödshjälp, och det är det första som vi ska göra helt enkelt.
Du har också ett kapitel om coronaåret 2020 och om hur pandemin hänger ihop lite grann med diskussionen om dödshjälp. Ja. Dels har det kommit kritik om att en del gamla covid-19-patienter har inte fått rätt vård och så.
Ja.
Och också på annat sätt så är det naturligtvis att massa människor har det svårt, svårare än vanligt. Så här. Vad har hänt med behovet av dödshjälp som en följd av pandemin enligt din mening?
Ja, eftersom vi inte har dödshjälp. Vi kan ju se här när det gäller till exempel Per-Marit, så kom ju pandemin emellan, och hade han inte fått hjälp av Staffan Bergström så hade han dött i sin andningsförlamning. Så att de personer som väntar på att få åka till Schweiz, för dem har det här varit ett tvärstopp. Va? Sen kan man ju då säga att det har ju hävdats i pressen bland annat och från Svenska kyrkan att man har valt bort en del gamla och sköra patienter så att de inte har fått komma till sjukhus. Och då har man kallat det här för aktiv dödshjälp. Och det är en fullständig felaktig beskrivning av vad dödshjälp är. Därför att dödshjälp betyder numera alltid frivilligt. Och det här har inte handlat om frivillighet. Utan det har handlat om att anhöriga har varit upprörda för att deras gamla inte har fått komma till sjukhus. Och till det kan man säga att det finns två förklaringar. Antingen så är det här ett brott mot de regler som finns. Att varje medborgare har rätt till all den vård som den behöver. Det andra svaret är att en del av de här gamla och sköra människorna, de hade bara farit illa om de hade kommit till intensivvården. För de hade inte en chans att överleva till exempel respiratorvård. Och man ska inte skicka alla gamla och väldigt sköra ska inte skickas till intensiven. Det är helt enkelt medicinskt fel att göra så. Men det hindrar inte att en del av de här människorna kanske borde ha skickats till intensivvård.
Du var inne på att motståndet mot dödshjälp ofta har en koppling till religioner. Om man tror att döden inte är slutet utan att det är början på ett nytt liv, då blir kanske dödshjälp någonting otänkbart, liksom någonting som inte passar in i ekvationen.
Ja, det är ju lite konstigt alltså, därför att om man nu tror att man kommer till paradiset så får man ju komma dit några dagar innan då om man får dödshjälp. Men det här är ett klassiskt religiöst argument och det bygger på en annan sak. Och det är nämligen att människan är Guds avbild. Och vi har fått vissa rättigheter. Vi har fått rätten till liv av Gud, men vi har inte fått rätten till vår död. Utan Gud råder fortfarande över vår död. Och det är grunden i att religionerna säger att människan får liksom inte hålla på och grejsa med det här. Va? Utan det är Guds sak. Gud bestämmer när livet ska ta slut. Och i många religioner är det redan bestämt från födseln. Så att det finns så att säga datum för det här. Va?
Men om rätten till liv är en grundläggande mänsklig rättighet, det brukar vi säga. Då kanske många anser att en delmängd av den där rätten är en slags plikt att leva.
Ja, det blir i praktiken så blir det ju det att om man är emot dödshjälp så blir det i praktiken att man säger att det är en plikt att leva. Och det tycker jag ju, det kan inte vara på det viset. Utan om det nu är så att vi har de mänskliga rättigheternas absolut viktigaste rättighet är rätten till liv. Och den rätten att bestämma över våra egna liv, den kan ju rimligen inte sluta för att vi kommer in på sjukhus för att vi är på väg att dö. Va? Utan den rätten ska vi ha och har ända fram till den sista minuten av livet.
Ditt eget döende, hur ser dina planer ut där?
Ja, mina planer, jag vet ju inte hur jag kommer att dö eftersom jag är ju ganska frisk. Men jag kan ju dö nu i en hjärtinfarkt när vi sitter här, va? Eller jag kan dö om ett år i en elakartad cancer av någonting. Eller jag får en hjärnblödning, det vet inte jag. Va? Men jag har ju förberett mig för det här, att om jag kommer i den här situationen så kan ju jag fixa min egen dödshjälp. Och det, jag har ju ett privilegium som läkare. Vi är ett antal 40 000 eller något sånt där läkare som kan... Vi kan fixa det här själva. Så får ni andra göra bäst för vad ni vill.
Vad har du gjort för förberedelser?
Jag har skaffat hem de medel som jag behöver.
Ja, Men tänk om du inte är i stånd att själv ta in dem där i det läget.
Ja, det kan vara ett problem. Alltså. Visst. Mm.
Livstestamenten är någonting som nämns i boken. Är det någonting som du rekommenderar?
Ja, absolut. Det har ingen juridisk giltighet i Sverige. Va? Men man kan skriva, det finns på nätet, man kan ta fram formulär. Där man skriver hur man vill ha det. Va? Och det som också är väldigt viktigt är att man pekar ut en person som man överlämnar beslutet till. Vad som ska ske när man själv inte är beslutskapabel. Till exempel om man ska hamna i respirator eller någonting annat sånt. Det är väldigt viktigt att ha en sån person. Och det är ju ofta en make eller en maka som fyller den rollen. Eller ett barn till en gammal person. Sen kan man skriva det här. Jag har skrivit i mitt livstestamente. Jag vill inte hamna i respirator. Och det gäller inte bara coronan då. Utan om jag får till exempel en infarkt eller en hjärnblödning, så lägg mig inte i respirator. Låt mig dö istället. Jag vill inte bli hjärtåterupplivad om jag får hjärtstillestånd ute på gatan någonstans. Så låt mig vara. Ring inte på någon akutbil som ska, eller det gör de ju ändå, va? Men jag vill inte att de ska komma med någon sån här hjärtstimulator och försöka få igång mig. Därför att risken är så väldigt stor att antingen så dör jag, och det är okej, va? Eller så blir jag gravt hjärnskadad. Och varför skulle jag leva vidare med en grav hjärnskada? Vad har jag för nytta av det? Vad har mina anhöriga för nytta av det? Jag tror inte på det.
Men räknar du då med att du har begränsat riskerna för att du skulle få en ovärdig död?
Ja, det menar jag.
Det betyder alltså att din relation till döden just nu då låter som att den är rätt god?
Ja, jag är inte längre rädd för själva döden som jag var som tonåring. Men däremot vet jag ju vägen fram till döden. Att det kan hända tråkiga saker, och de försöker jag ju förebygga, dels för egen del, men jag vill ju också att det inte bara ska vara vi läkare som har de här möjligheterna, utan det ska vara en allmänmänsklig rättighet.
PC Jersild, författare och läkare, nu aktuell med boken Hur vill du dö? Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack för samtalet.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.